Det är fredag och det är dags för ett rikande färskt post-påskavsnitt av Träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är för många mer känd som Lofsa, min poddpartner och författarkollega. Det är tv-program, ledaren Jessica Almenäs. Så ni lyssnar på Sveriges största podd om träning. Vi har ett sånt matfyllt Träningspodden-avsnitt. Mat och mat. Det har varit mycket träning.
Det är mycket träning i veckans avsnitt. Det har varit mycket mat också kan jag säga under påsken.
Och mycket mat.
Jag vet inte hur mycket vi ska prata om det.
All annan mat.
Fast påskmat och julmat och midsommarmat är ju egentligen samma mat. Men
alltså, jag älskar att man får typ äta vad man vill.
Ja, lite så. Man får typ äta vad man vill och man äter jättemycket godis.
Alltså för mycket godis. Mina tänder, känns helt... nästan som beläggning på min tunga helt sönderfrätt av allt godis.
Men gud vad intressant att du säger det, för det var en tjej på min basketträning igår som också sa det. Jag har ont i tänderna av att äta så mycket godis på påsken.
Vad tråkig man har blivit som vuxen.
Ja, jag vet. Alltså barnen, så mycket godis som de har ätit och ändå frågade... För vi firade lite påsk i förra fredagen, på långfredagen, med Jacks pappa och hans nya familj. Sofia då, som jobbar på Nyhetsmorgon, som säkert många känner till. Och de har ju två barn då, som är... Ester är ju en månad äldre än Sam. Och Elsa, hon är 4 år yngre än Dylan. Men de har ganska kul ihop och sådär. Och då hade vi lite påskjakt, för det brukar vi ha hemma hos oss på påsken. Då brukar de få komma och leta påskägg. Nu var det så blött och äckligt ute så jag gjorde påskjakt inne. Men de fick väldigt mycket godis. Alltså det var påskägg och det var stora chokladkaniner och det var Oreo-ägg och det var det var så mycket godis. Ändå på lördagen dagen efter så kommer Dylan och frågar mig så här: mamma, kan jag få lite pengar och gå och köpa lördagsgodis? Jag bara, skämtar du? Alltså du fick ju godis för 7 veckor igår. Du kan ju inte äta upp allt det godiset redan. Men det hade han gjort. Ja. Så att ungarna, de har liksom ingen spärr för godiset. De bara äter. För mig finns det ändå en... Alltså nu vill jag inte se en chokladkanin eller ett chokladägg på ett tag.
En paus i relationen.
Ja, men det får vara en liten paus nu. Jag har också fått någon konstig tanke om att man kanske får... Det här är sjukt, för att jag har nämligen läst den här omtalade intervjun med Carola i Svenska Dagbladet. Har du läst den?
Oh, nej, jag har bara läst...
Du har bara läst meta, om intervjun.
Ja, det här metaperspektivet när man läser om någonting som har skrivits om någonting annat som har skrivits om någonting annat och så gräver man ner sig.
Ja, och jag kommer inte att säga någonting om det som debatten har handlat om. Men däremot så vill jag bara säga, eftersom jag själv har gjort mycket intervjuer, att det är inte alltid som de kommer ut som man har tänkt sig eller trott eller hoppats på. Utan det är klart att allt som man säger hamnar ju inte i intervjun. Och ibland kan det ju bli lite fel när inte ett helt resonemang kommer med. Så jag vill bara säga att man ska vara lite försiktig med att döma folk på vad man läser i intervjuer. Det ska man verkligen. Men jag studsade på en annan grej i den här faktiskt ändå välskrivna, måste jag säga, intervjun om Carola då. Det kändes som att man fick veta liksom mer om henne än vad man visste innan, fast man trodde att man redan visste allt om Carola. Men en sak var intressant, för att då sa de nämligen att hon hade precis avslutat en period med mycket intervjuer och föreställningar, tror jag. Och därför hade hon gått tillbaka till sin vanliga diet. Och då stod det liksom ingenting om vad hennes ovanliga diet var, men jag gissade då att hon liksom har... hållit igen lite, ätit sunt för att liksom vara sitt bästa jag då under den här perioden med mycket intervjuer, fotograferingar och sånt. Och sen stod det liksom inom en parentes här att nu har hon börjat äta socker igen och säger att hon får ont i kroppen av det. Och då kommer en assistent fram och ska massera hennes nacke, för hon har fått ont i nacken nu när hon har börjat äta socker igen. Så börjar jag tänka på det, socker. Alltså det är nog, det kan nog förklara en del av krämpor och smärtor man har i kroppen. Och inget bättre sätt att upptäcka det på än att sluta med socker ett tag och sen börja igen. För att se liksom, vad händer då? Så att nu är jag inne och leker med någon slags tanke att ska jag prova sluta med socker för att kanske bli av med lite krämpor? Du vet, man måste ju testa allt man kan. För att i morse så hade jag så ont i ryggen, förstår du, Lovisa. Så att jag tänkte så här, nej, jag tror jag ställer in den här dagen. Jag stannar i sängen för att jag har så fruktansvärt ont i ryggen idag. Jag ska tack och lov till min naprapat. Men du vet, när man har så ont att man inte ens kan göra övningarna som man bör göra för att få bort det onda. För att ryggen krampar så mycket att ens bara ens tänka på att göra några övningar. Eller du vet, lägga mig på golvet och göra några yoga-positioner som är bra för min rygg. Alltså bara tanken på det gjorde att jag nästan ville kräkas. Jag bara säga, nej, jag rör mig inte idag. Jag ligger kvar i sängen. Det var ett långt resonemang som började i Carola och slutade med att jag har ont i ryggen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni. Från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Jag som har koll på din Instagram tror ju att det finns en annan orsak till den här enormt trötta och slitna ryggen än socker.
Ja, man kan väl säga att jag har ägnat påsken åt att vara på hästläger.
Staycation on a horse.
Ja, det, av någon märklig anledning så blir det alltid jättemycket ridning för mig när det är lov. Och jag tror att det kan bero på att vi är oftast hemma, för att Patrik har alltid matcher och träningar och sånt. Och då är folk oftast borta på loven och säljer en massa olika ridpass och sådär. Och jag brukar bara köpa på mig hur mycket som helst. Så att det blir alltid som att jag kör någon slags hardcore ridläger på loven. Men just det här lovet så var jag faktiskt med på en hoppkurs i 2 dagar. Där vi red 1,5 timme varje dag och hoppade. Vilket var jättekul. Otroligt roligt. Men då fick jag faktiskt också kämpa lite grann. För att jag hade en häst som, han heter Albin. Han är, alltså man måste övertyga honom lite för att han ska vilja springa framåt. Om man säger så. Man får kämpa lite. Det är mycket jobb med skänklarna och mycket jobb med kroppen och sådär. Så att jag fick verkligen slita för att få fram honom. Sen när man väl får fram honom så är han jättekul att hoppa. För då hoppar han som en katt. Alltså han är skitkul. Men det är liksom vägen dit. Plus att han, de flesta hästar kan ju gå när de bajsar. Men det kan inte Albin. Så ska Albin bajsa, nej men då går det inte att få fram honom. Då står han där tills han har bajsat och han tar god tid på sig. Han tar god tid på sig. Och ibland när man rider känner man bara så här, men kan du bara bajsa nu? För att det känns som att han bara går och håller inne den där bajsen och får liksom lite svårt att gå framåt för att han bara vill gå och bajsa. Så att, det var lite jobbigt. Det kan påverka ryggen en aning. Men jag började ju den här påskhelgen, långfredagen, med att rida tävling igen, Lovisa. Det är så kul. Och jag var så nervös. Både Dylan och jag skulle rida. Och vi var båda nervösa för att när man rider på vår ridskola så får man dra en lott, alla som ska tävla. Och så får man i ordning då, efter vilket nummer man får på lotten, välja häst. Så får man ett dåligt lottnummer, då kan man ju få en häst som man kanske aldrig har hoppat, eller en av de hästarna som är lite sämre i stallet. Då. Det finns ju bra och dåliga hästar om man säger så. Det gör ju det. Och många bra hästar är skadade just nu. Eller har blivit behandlade. Så att det var liksom, ja, det var lite skralt. Jag kände så här, jag har 4 hästar på min lista. Får jag ingen av dem, då vet jag inte vem jag ska ta. Men först tänkte jag, det här kommer gå åt skogen. För jag fick så här lott nummer 11 eller 12. Jag tänkte, oj, nu kommer jag inte få någon bra häst. Men när det kommer till min tur, så är det ändå 2 av hästarna på min lista som är kvar att välja. Så jag bara sa yes, härligt. Och då tog jag Twist, som jag tävlade förra gången i klass 2. Då kom vi 2. Och även denna gång så kom Twist och jag på 2nd plats.
Åh!
Ja, det var så kul. Och du vet, den här klassen som jag rider i, det är ju stilhoppning. Så att man blir bedömd av en domare och det är stilpoängen som avgör vem som vinner. Men om man då river så får man ju avdrag, och får man ett stopp så får man avdrag och sådär. Så att det spelar ju också in, men det är ju stilen som är det allra viktigaste. Så det var ju kul att ändå någonstans få beröm för sin stil. Men nu så har jag fått 2 placeringar i klass 2 som det kallas, där det är stilhoppning. Och det betyder att nu går jag upp till klass 1. Och i klass 1 så är det hoppning på tid.
Det är nu sponsorerna börjar komma.
Ja, men precis. Det är nu den riktiga tävlingen börjar. Nu kommer jag börja tävla på riktigt. Alltså nu tävlar vi minst fel, snabbast tid. Så det kommer bli spännande. Men det blir också 10 cm högre. Vilket är lite läskigt. Men ja, det är roligt. Och Dylan är lite avundsjuk på mig. Han har haft otur i klass 2. Han rider ju ponny, så vi tävlar ju inte mot varandra då. Det gick bra för honom nu. Han kom 6:a och fick rosett och var nöjd med det. Även om han inte var 100% nöjd med sin ridning. Men han har bara lyckats få 1 placering i klass 2 hittills. Så han är så här, nej mamma, du går direkt upp i klass 1. För jag har bara ridit 2 tävlingar och kommit 2 båda gångerna. Så att nu är jag direkt upp i klass 1. Och han har ändå kämpat på här nu i 1,5 år eller vad det är. För att komma upp och har ännu inte kommit dit. Så att han var lite avundsjuk på mig faktiskt. Men du hör ju, Lovisa, det här är min nya karriär. Hästhoppningskarriären.
Är ni en sån hästfamilj som har ett helt rum dit man kliver in för att ta av sig alla hästkläder som sen inte får följa med in i resten av hemmet?
Nej. Och det är sjukt att man känner inte själv att man luktar häst. Det är problemet. Så att jag tror att det finns en risk att det luktar häst i vårt hem, fast jag inte känner det. Men vi hänger alla grejer i källaren, det gör vi. Så att det är inte så att vi har dem liksom uppe i... Jag har inte mina hästkläder i min walk-in closet direkt. Det har jag inte. Så.
Jessica, men jag ska gå på Ellegalan och lukta häst.
Ja, men det skulle kunna hända. Det skulle kunna hända. Egentligen ska jag vara funktionär och hjälpa till i stallet samma dag som Ellegalan. Men jag har skrivit till honom så här att det går inte. För att Ellegalan tar liksom inte en timme att göra sig i ordning, utan man håller på hela dagen och grejer med det. Så att det går faktiskt inte. Och jag vill inte heller komma till Ellegalan med smutsiga naglar och du vet, verkligen lukta häst. Men när jag var liten var det faktiskt som du beskriver. Då fick jag absolut inte gå in med mina hästkläder. Utan det var verkligen så här, du går och travar i garaget och går direkt in i duschen. För min mamma var otroligt känslig för hästlukt. Det tyckte hon absolut inte att vi skulle ha hemma.
Vi fotbollsfamiljer, vi är ju nojiga med de här små svarta kornen som följer med överallt från konstgräsplaner runt om i hela stan. Det lägger sig överallt på så märkliga ställen. Så det finns ju olika grader av konsekvenser för idrotten.
Vet du vad? Och då har du inte ens provat på handbollsklister på kläder. Alltså handbollsklister, det är omöjligt. Det är omöjligt. Du, jag vet inte hur många gånger jag tvättar Jacks matchkläder. Det går inte. Alltså hans byxor, man kan ställa dem. Alltså de står hans shorts. De står upp själva.
Det är så mycket klister. Det är så mycket klister i Idol-juryn. Det är orimligt.
Ja, det är orimligt. Så fick jag ett tips om... av en annan mamma, för jag frågade till slut så här, hörni, hur får ni bort klistret från kläderna? För jag såg ju att Jacks kläder var ju absolut värsta av allas på plan. Och de bara, testa med olivolja. Aha. Så jag har testat att tvätta med olivolja, eller om det var matolja eller vad det var. Och det blir ju också ganska kladdigt överallt. Allting blir liksom oljigt och klibbigt, och men det går ändå inte bort. Och jag kämpar och kämpar och kämpar med det där jävla handbollsklistret. Så att det finns ju liksom... olika utmaningar med att vara en idrottsfamilj som inte bara har med idrotten att göra.
Mina kläder har ju nu, i och med att jag har kört årets första kanotpass, då luktar det gammalt mälarvatten om kläderna. Inte heller jättenice.
Det känns som att Mälaren luktar ganska illa.
Ja, och kanalerna där vattnet är ganska stillastående är ju värst. Tyvärr.
Ja, hur får du bort den stanken då? Har du något tips?
Ja, jag får inte ta hem flytväst eller kapell eller någonting sånt. Allt jag måste stanna kvar på klubben. Och sen är det bara in i tvättmaskinen. Jag använder olika typer av sån här sporttvättmedel. Mm. Och nu kommer jag inte ihåg vad märket heter, men jag har beställt på Matsmart nu. De har ju också linnevatten och...
Är det Washology du tänker på?
Ja, Washology! Just det!
För de använder jag också, de är ju skitbra. Och det här är inte sponsrat, utan det här, vi använder ju faktiskt detta.
Washology by Victoria, nu får jag komma på att jag hade en sprayflaska här bredvid sängen. Doft av harmoni, lavendel, det är linnevatten.
Jag använder också deras sporttvätt. Faktiskt, för då det står på flaskan att man ska kunna tvätta i 30 grader och att det ändå ska bli rent. För sportkläder, alltså alla sportkläder tycker inte jättemycket om att tvätta sig för höga temperaturer. Men om du har märkt det, Lovisa, med sporttröjor, sådana här i funktionsmaterial, alltså när de får en svettdoft, när den sätter sig i plagget, då spelar det ingen roll att man svettar. För den kan lukta gott, så tar man på sig den. Så fort man blir minsta lilla svettig så luktar man gammal unken gubbsvett.
Det är precis som när man har helt sproilans kläder på sig och svettas.
Är det så? Är det med nya kläder också?
Ja, men det är någonting jag tror, alltså sporttröjor och sportlinnen och sportbehår som man använder för allra första gången, då luktar kläderna och en själv inte så gott. Jag tror att de har behandlat det med någonting. Det här var verkligen ett sidospår.
Ja, det var det. Men vadå? Alla som lyssnar på den här podden har ju någon gång upplevt bekymmer med att tvätta sina idrottskläder på ett eller annat sätt.
Ja. Parfymbananer lägger vi i skorna, och no smell eller smell well påsar kör vi i träningsskorna, och sen så kör jag det här gamla klassiska lavendelpåse in i garderoben.
Ja, jag har gett upp om mina basketskor. De stinker tyvärr. Gammal död råtta. Men det får vara så. Jag tänker att alltid skrämmer någon.
Ja, henne vill jag inte vara nära på plan. She's mess. I förra veckans avsnitt av träningspodden så pratade vi om formcheckar.
Mm.
Och det känns som att du, Jessica, du gjorde din formcheck när du red tävling. Det känns som att det var ett stort formcheckstest.
Ja, alltså det beror på vad du exakt menar med form.
Ja, är det stilformen då? Ja, om det var det du tävlade
i? Alltså min ridform, ja, den har varit faktiskt ganska bra. Det får man ändå säga. Att den är ganska bra, men uppenbarligen inte jättebra, för att jag har ju väldigt ont i ryggen nu efter att ha ridit 3 dagar i rad.
Ah, då tar du med dig det i din utvärdering. Yes. Vad som krävs för att kunna rida på den nivå som du vill kunna rida på.
Ja, det krävs nog att jag jobbar lite mer med min core. Jag måste göra mina magövningar som min naprapat också tjatar om. Och som jag bara vägrar, för att det är fruktansvärt tråkigt. Men jag måste skärpa mig nu. Jag kan inte bete mig som ett barn och skita i grejer för att jag tycker det är tråkigt.
Du ska ju följa med mig på Megaformer. För herregud vad det är mycket bål. Jag fick sån träningsverk efter andra passet som jag var på. I de raka magmusklerna, i de sneda magmusklerna, inne i djupa bålmuskulaturen. Jessica, häng på mig så kommer du få bålträningen gratis bara av att göra som instruktören säger.
Vi ska verkligen göra det. Jag ska bara gå till min apparat senare idag och se om hon kan få lite ordning på min rygg. För som den känns nu så är det inte aktuellt att göra någonting överhuvudtaget. Men hon är ju ett geni, så hon kanske löser det. Och då bokar vi in en tid direkt, Lovisa.
Men jag berättade ju i förra veckans avsnitt om att jag skulle springa milen.
Mm, precis, det var ett väldigt spännande projekt.
Ja, jag har sån respekt för milen. Alltså människor som viftar bort milen som att det skulle vara en liten fluga, det är inte okej. Milen är milen.
Ja, milen, den kräver sin man. Om man vill göra den snabbt, vill säga. Alltså man kan ju mysjogga en mil på en timme eller någonting. Och tycker att det är ganska bekvämt och härligt. Men ska man pressa ner tiden på milen? Mm, det är jobbigt.
Då är det pannben. Jag planerade ju att i min formcheck inte springa milen det snabbaste jag kan. Utan fortsätta att utveckla min pulsbaserade träning som jag ju verkligen har grottat ner mig i. Jag är väl inne på den 7:e månaden nu med pulsbaserad konditionsträning. Och därmed så hade jag ju bestämt utifrån all den data som jag har samlat in under, ja, sen i princip oktober, november, att jag skulle springa milen på pulsnivå istället för att springa på hastighet. Eller liksom att jag måste ta en tid. Och då jag tog med mig Sixten för att jag är ju en ögonkännare, och det var ju tur, för att 3 kilometer in i milen så hade jag slutat om jag inte hade haft någon bredvid mig som också skulle springa milen.
Men är det sant? Upp.
Ja, gud. Nej, men alltså det här, det är en mental, det här är så intressant, precis som vi pratade om, mentala kommunikation, mentala kampen. Åh herregud vad tråkigt det är. Åh herregud vad jobbigt det här är. Hur länge ska det här egentligen behöva pågå? Jaha, då har jag kört 13%. Du vet, jag börjar liksom snickesnacka med mig själv. Ingen musik. Jag hade en tv snett framför mig. Kanal 7.
Mm.
Det var sämsta tv-programmen på tablån. Så mycket reklam. Och du vet, jag kan inte alltså springa och titta snett åt vänster. Nej, 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 det går inte. Vi värmde först upp 15 minuter. Det blev ungefär 2,5 kilometer med stegrande tempo. Gå, stegra upp. Så den sista intervallen på uppvärmningen sprang jag på 15 för att få lite fart i benen.
Mm.
Och sen är det ju alltid lite knepigt. Nu valde jag att gå på löpbandets distans istället för att gå på min klockas distans. Jag har, som i Apple Watch, så finns det en funktion i träning som heter inomhuslöpning, men den är ju bara kopplad till stegfrekvens snarare, eller alltså armpendlingen. Och sen så har den då en inställd steglängd, så att när klockan tycker att jag har sprungit en kilometer, då har jag sprungit över en kilometer på löpbandet. Men där måste jag ju bestämma mig för vad det är jag ska gå på. Då valde jag att gå på löpbandet. Alltså på den datan. I den här pulsbaserade formchecken då som jag ville göra, eftersom jag vill bli bättre på att springa snabbt, så tänker jag så här, men jag matchar mig mot 45 minuter på milen. Det är ju som en Kalle och chokladfabriken guldbiljett för mig. Det har inte hänt många gånger i livet, men ett par gånger har jag gjort det på 45. Så då ska man ha egentligen 13,33 på löpandet, vilket inte går. Så då startade vi på 13,4. Så att om man kan springa en mil på 13,4, då kommer man springa på under 45 minuter. Precis under. Ganska så snabbt gick min puls upp på 168, vilket då, och det är det här som man måste tänka hela tiden på sina egna procent. Jag har ju gjort ett maxpulstest som visar att 187 är min maxpuls. Och jag vill ju ligga då på mellan 86 upp till 88% av min maxpuls. Och ganska så snart gick pulsen upp på 90. Fick jag sänka 0,2. Pulsen sjönk två slag.
Pew. Men då får jag bara fråga en sak innan du fortsätter. Hade du värmt upp innan? Hade du sprungit liksom uppvärmningstempo?
Ja, 15 minuter och till slut på en högre hastighet än vad jag sen skulle springa på. Många som värmer bara upp till hastigheten eller farten eller tempo som de ska springa på. Men jag tycker att det är nyttigt att springa på uppvärmningen snabbare än vad man sen ska göra när man ska prestera. Mm. Det är samma sak på basketplanen eller på fotbollsplanen, att man faktiskt gör de riktiga ruscherna. Även om du kanske inte kommer ruscha ditt max när det är inte ens på träning, eller så gör man det, men att man har varit uppe på högre hastigheter än vad man sen ska vara på när man tränar. Jag gör ofta samma sak i styrketräningen också, att jag kan bygga upp vikten, stegra upp vikten till högre, tyngre vikter än vad jag sen ska träna på. Och det tror jag upplever att det är många, både för mig själv och många av mina klienter, att nervsystemet gillar att köra lite grann på tyngre eller snabbare än vad man sen ska ligga och jobba på. Att man liksom kalibrerar sig bättre.
Yes, bra.
Och det som jag var nyfiken på, och det här kommer liksom lite reflektion, och jag tror att det här kan vara nyttigt för många att lyssna på, det var att när jag sänkte hastigheten då, bara 0,2, det är alltså inga stora sänkningar, då sjönk pulsen ett par slag. Och sen när jag hade sprungit typ 3 minuter på den nya, lite lägre hastigheten, då gick pulsen upp igen till 90%. Och så sänkte jag 0,2, då sjunker pulsen igen, och sen går den upp till 90%. Och så får jag sänka igen, upp på 90%, sänka igen, upp på 90%. Så den liksom, det var som att pulsen sjönk för den nya, lite lägre hastigheten, men sen kalibrerar sig kroppen upp till 90% igen. Så när jag sen närmade mig då den sista kilometern, alltså hjärnan tristess, jag räknade ut att jag tog 12 steg på 10 meter hela tiden. Jag räknade 12 steg, nu har du passerat 10 meter. Räknade 12 steg, nu har du passerat 10 meter.
Alltså, vad tråkigt.
Alltså ibland så hatar jag mig själv. Det gick inte så här att jag bara, kanske ska tänka lite på jobb. Kanske ska tänka ut ett nytt träningsprogram till maj, du vet, så här. Så bara, nej, 12 steg,
inte.
10 meter. Men då var jag nere på 10,9 i hastighet sista kilometern. Och eftersom jag hade bestämt att jag skulle springa på puls, men då ska jag ju inte göra någon spurt, utan då ska jag liksom ligga kvar där. När jag sen hade sprungit då prick 10 kilometer på löpandet, då blev tiden 50 minuter och 15 sekunder. Snitthastigheten 11,94. Tempot 5 minuter och 2 sekunder per kilometer. Och det som är intressant då, för att jag jobbade ganska mycket med att hålla koll på min puls för ja, men typ 7, 8, 9 år sedan. Och då, motsvarande känsla, alltså lite hållkänsla precis i övre delen av magen, lite ilande anspänning i bröstkorgen och andningsmuskulaturen, det hade jag på 4 eller 5 slag högre arbetspuls då än vad jag har nu. Så ju äldre jag har blivit, desto lägre puls kommer samma trötthetssymptom på.
Mm-hmm. Intressant.
Och det här hänger ihop då när man säger att maxpulsen sjunker med åldern. Att du får lägre och lägre maxpuls ju äldre du blir. Och för mig så blev det så tydligt att det som har varit på 174 symptom, alltså för mig 174 i puls, kommer nu på 170 i puls.
Okej, vad så intressant.
Det som jag nu då, för att Sixten handlade knasbollen. Det var första gången han skulle springa milen på löpband. Han skulle inte springa på puls, utan han skulle springa på upplevd intensitet. Spring inte snabbare än att du klarar av att springa en hel mil. Han sprang på 47:30. Två gånger var han tvungen att sänka ner tempot och gå. Det här är ju liksom jättevanligt första gången man ska springa milen. Och dessutom när man gör på löpband och det inte kommer de här naturliga stoppen av att det är ett rödljus eller att du måste sänka hastigheten för att du ska springa om någon. Att det blir liksom, du måste bromsa in för att det blir en trång passage.
Mm.
Och han sa efteråt att det här var mitt livs jobbigaste löppass. Och jag kontrade då som en tröst. Det här gör man inte ofta.
Nej.
Alltså vi ska göra det här en gång till i september. Det är liksom nästa gång vi gör det. Fram tills dess så ska vi träna. Och då var det som att han andades ut. Så att aha, det var skönt. Det är inte som våra 4x4 minuter. Men det som jag nu... Okej, då vet jag att hyfsat bekvämt kan jag springa på 50 och 15. Men jag vill ju kunna ha den pulsen, alltså... Nu då snittade jag 90%. När jag läst mycket om det här med puls så står det så här att om du är riktigt vältränad då kan du hålla 90% av maxpuls i 30-60 minuter. Vilket för mig känns så här, 60 minuter på 90%. Det känns helt orimligt. Det är synd att inte du kan använda pulsklockan när du spelar basketmatcher. Ja. Men Det jag skulle vilja, det är ju att kunna springa snabbare men med samma puls. Det är det man vill. Så det är det jag ska försöka utvärdera då i september när jag gör nästa formcheck på milen. Så att det var intressant, det var jättejobbigt och jag blev så förvånad dagen efter. För jag hade jättemycket träningsvärk, framsida lår. Jättemycket träningsvärk i övre delen av trapezius, de här musklerna som höjer upp axlarna. Om man liksom drar upp axlarna mot öronen, de musklerna hade jag träningsvärk i. Och jag upplevde ganska kraftig träningsvärk även i magen, vilket jag kan få om jag springer. Kommer ihåg dina och mina, de här favoritintervallerna som vi brukar springa på löparbana? Du vet när man springer 400 meter, 200 meter.
Ja.
Där man liksom, man har ju en annan löpteknik, ett mycket högre löpsteg, det blir mer spruttfjonklandningar på den här röda löparbanan. Lite mer sån feeling hade jag i kroppen efter den här milen. Men jag tänkte så här, okej, jag som är sjukt vältränad, jag får typ aldrig träningsvärk av att styrketräna. Jättesällan träningsvärk i framsida lår, men av att springa milen på löpan. Mm-hmm. Mitt på framsida lår.
Ja.
Men... Så det fick jag ta med mig i utvärderingen. Jag behöver bli starkare i framsida lår, för trots att jag sprang helt plant, inget kuperat, så har framsida lår fått slita. Så det tar jag med mig i min formcheck.
Alltså apropå springa milen på löpband, det var ju ett stående inslag i min maratonträning. När jag tränade för maraton förut så sprang jag i princip en gång i veckan skulle jag säga. Så sprang jag milen på löpband snabbt. Jag satte ju inte rekord varje vecka. Men jag sprang snabbt, alltså så att jag blev helt jävla dyngslut. Så att jag, men jag tyckte att det var kul. Det, för, som Sixten säger, så här, det var det jobbigaste löppasset jag har gjort. Ja, det är ett jobbigt löppass. Men det går relativt fort ändå. Beroende på vad man jämför med. Men långpass när man ska träna till maraton, det är ju öken och hemskt och fruktansvärt. Då är ju milen på löpan, det var nästan ett sånt pass som man såg fram emot lite. För att det var kul. Ah. Och man kunde också liksom förbättra sig. Inte kanske från vecka till vecka, men ganska snabbt kunde man ändå komma ner på rätt så bra tider. Det var väldigt kul.
Ja, och det är det som jag då, om jag vet nu att okej, jag kan snitta 11,94 kilometer i timmen, då ska jag ju träna på att springa lite snabbare än 12 och göra det i lite längre intervaller. Och jag har ju sprungit så många pass som har legat mellan 6 och 7 kilometer. Jag har ju inte sprungit milen i distans en enda gång på det här halvåret. Men det var kul att ändå kunna vara så pass uthållig att jag då med uppvärmningen kunde springa 12,5.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är denna vecka sponsrade av Rusta.
Ja, och det passar ju perfekt nu när våren äntligen är här på riktigt och man börjar vara ute mer på sin balkong, i sin trädgård eller på landet.
Ja, Rusta har ju hur många grejer som helst för hemmet och dessutom till bra pris och med god kvalitet. Jag fick till exempel ett riktigt ryck häromdagen, storstädade ute på vår terrass. Vi har ju liksom, det är typ som en takvåning kan vi säga. Och där har jag bland annat mitt utegym. Så jag krattade, jag slängde kvistar, alltså jag gjorde så vårfint. Och då insåg jag att vi behöver piffa till det lite. Med bland annat på min lista står det nya ljusslingor, krukor och utomhuskuddar. Och allt det finns på Rusta till överraskande lågpris. I'm happy.
Ja, det låter supermysigt och jag ska faktiskt också åka till mitt lokala Rusta som är i Bromma Blocks för jag är sugen på att skaffa lite nya grejer till trädgården så här inför våren. Till exempel solcellsbelysning, det gillar jag verkligen, det är toppen.
Du, det där har jag kan säga, Hans har dille på. Alltså på landet, Det lyser små lampor i buskar överallt på natten. Man kan gå ut och kissa och känna sig upplyst. Men kom ihåg att Rusta, de har träningsgrejer också. Hantlar, träningsband och sånt. Perfekt om man vill fixa ett litet utegym som inte behöver kosta skjortan.
Mm-hmm. Väldigt smart. Nu blev jag riktigt sugen, Lovisa, på att göra som du. Ta tag i våren, gör lite fint hemma.
Ja, gör det, Jessica. Och vi tipsar våra lyssnare om att göra samma sak.
Japp, kolla in rusta.com för där finns det massa grejer. Men framförallt så kanske du bara ska besöka ett Rusta-varuhus och få inspiration där till att fixa ditt hem inför våren. Vi säger stort tack till Rusta.
Tack, Rusta.
Och nu kan jag berätta för dig, Lovisa, att du som håller på att träna pulsträning och springer med klocka och titta på pulsen och sådär, du kan glädja dig med att du är inte en dinosaurie på gymmet.
Berätta.
Ja, det är nämligen så här. Svenska Dagbladet återigen. De har synat träningstrenderna 2023. Vi brukar ju också kolla på den här listan, du och jag, i podden. Det är ju nämligen trendspaningen Worldwide Survey of Fitness Trends från ACSM, American College of Sports Medicine. Den listan brukar vi ju alltid prata om i träningspodden varje år. Och det var ju väldigt intressant under pandemin, kanske framförallt när online-träning var väldigt stort och promenader var stort och sådär. Man såg en stor skillnad i vilka träningsformer som trendade jämfört med innan pandemin. Och nu så har det ju gått tillbaka kanske lite grann då till hur det var innan pandemin, innan coronan då. Det vill säga att gruppträningspass återigen är ganska populära. Men nummer ett då på listan, där då Svenska Dagbladet verkligen har skrivit så här: det här behöver du ha för att inte vara en dinosaurie på gymmet. Jag bara, vad fan kan det vara för någonting? Det här verkar ju speciellt. Så bläddrar man ner lite grann. Och då var det inget konstigare än att nummer ett är bärbar teknologi.
Oh.
Ja, och då står det att den som inte har en Apple Watch eller annan smart klocka på sig på gymmet idag riskerar att betraktas som en surmulen bakåtsträvare. Det tyckte jag var att dra det lite långt. Men,
ja.
Men okej. Okay. Men det står också så här att somliga peppas av det här, andra stressas. Men jag tycker att det är peppigt såklart. Och det står också att det är ett perfekt hjälpmedel för att ligga i rätt pulsintervall vid till exempel HIIT-träning. Också motivationshöjande framstegen enkelt kan följas. Och det är ju det som fördelarna är, tycker jag, med att faktiskt ta med sig den bärbara teknologin. Men annars så kan man se då på den här listan att vi går back to basics, som de skriver då, Svenska Dagbladet. Att det just nu, det absolut trendigaste, förutom då den bärbara teknologin, det är styrketräning med fria vikter. Och det är också träning med egen kroppsvikt, för det är nummer tre på listan. Så det är ju verkligen tillbaka till liksom grunden i all träning. Från att ha krånglat till det och nästan, vet du vad? Så här kändes det som träning blev ett tag. Det känns som träning blev som fina restauranger. Du vet, man skulle blanda alla möjliga konstiga ingredienser och presentera en rätt som, titta här får du smörstekt tuckelipuck med snuckelisnuck och puppelipupp från hittadepålandet. Alltså, skulle ju vara så konstigt som möjligt. Och så har det känts som att träning liksom också har varit ett tag. Att man bara ska lägga in alla möjliga konstiga ingredienser och hitta på något som känns otroligt avancerat. Och så går man från det tillbaka till bara basic husmanskost. Lite grann. Fattar du vad jag menar?
Ja, men vad händer då med det här nya träningskonceptet som många premiumgym investerat i, men också Friskis, det här e-gym? Det är som maskiner, det är en display och sen är det som Pac-Man där du gör latsdrag till exempel. Då är det en liten boll som kommer rullande i en bana och så ska den där bollen äta upp andra små bollar. Så du lyfter armarna i latsdraget när bollen ska gå upp för att pricka och käka upp de här minibollarna. Och så drar du neråt i latsdraget, då sjunker den här bollen ner och äter upp nästa lilla... Alltså det är verkligen Pac-Man-träning. Vad händer med det konceptet då? Kommer det inte att slå igenom för allmänheten?
Nej, men alltså jag vet inte. Eller om det här är liksom en framåtspaning, att det kanske blir som paddelhallarna med alla de här nya märkliga träningsformerna, eller de här otroligt konstiga träningskoncepten som folk hittar på hela tiden. Det är jättekul med nytt, och folk kanske hakar på det, och det är jätteinne och trendigt en kort period, och sen blir det bara så här: nej, nu får vi sälja och lägga ner, och de här maskinerna, de får vi ställa på något förråd någonstans och satsa bara på ett gym med fria vikter, helt enkelt. Så enkelt som möjligt. Men jag tycker ändå att man kan skönja ganska mycket trend. För lyssna här på listan då. Ett är då bärbar teknologi. Två, styrketräning med fria vikter. Tre, träning med kroppsvikt. Fyra, träningsprogram för äldre. Fem, funktionell träning. Sex, utomhusaktiviteter. 7. Högintensiv intervallträning. 8. Träning för viktminskning. 9. Anlita licensierade tränare och hälsocoacher. 10. Personlig träning. 11. Core-träning. 12. Cirkelträning. 13. Hemmagym. 14. Gruppträning. Alltså, du hör ju trenden där. Det är inte några konstiga grejer. Det är ganska basic.
Men... jag väntar ju på att aerial yoga ska slå igenom på bred front med hängmattorna. Det finns inte många yogaställen som har hängmatteyoga. Jag väntar också på att det ska slå igenom det här träningskonceptet där man sätter fast ett bälte runt midjan, och sen är det en lång gummisnodd som går upp i taket, och så hoppar man och man gör armhävningar och massa grejer som en känguru. Att man liksom kör så här, jag ska förklara, som en studsboll.
Jag ingen aning. Alltså, nej, jag vet inte vad det är.
Nej, exakt. Och det är så stort i USA. Alltså det är som en, alla måste göra synkroniserat, för annars så kommer man ju krocka i luften.
Okej, det liksom... låter inte som något för mig då, med andra ord.
Alla går åt vänster i luften och Jessica går höger.
Ja, exakt. Bara krock.
En liten sån här luftkyss.
Ja, ambulansen får komma varje gång jag går på pass.
Nej, men om du har det här bältet runt midjan och så sitter snodden bak på i ländryggen, och sen så gör du armhävning liksom snett bortåt från fästet i taket, då får du liksom jättemycket hjälp. Du kan till och med vara helt i luften, både med fötter och händer på armhävningen, för att det här gummibandet lyfter liksom upp dig.
Mm-hmm. Okej.
Okay. Och så här utfallshopp, ja, men du är som fritt i luften med, oj, det här gummibandet. Alltså, jag tycker det ser så roligt ut.
Ja, men jag tror att du ligger helt fel trendmässigt här, Lovisa. Jag tror att du kommer få vänta på de här grejerna. Alltså, jag har någon slags fundering om att vi lite grann håller på att gå tillbaka till hur man tränade på 80-talet ungefär. När det skulle vara otroligt enkelt. Alla joggade. Det var det lättaste du kunde göra. Du hade ett par bra löpardojor, bara ut och jogga liksom. Och på gymmen så körde ju alla, ja, men fria vikter. Det var liksom inga konstiga maskiner, ingenting. Man gymmade, man stod på utegym och höll på. Du vet, tänk Muscle Beach i Santa Monica. Oh. Jag tror att vi är tillbaka till det. Det är någonting med när det är oroliga tider. Om du tänker tillbaka på 80-talet, kalla kriget och så vidare. En oro för vad kommer att hända i världen, hur kommer allt att bli. Då vill man tillbaka till basics. Alltså, då vill, ja, det, då ska det vara enkelt. Allt annat ska vara enkelt. Och nu har vi liksom oro i ekonomin. Tredje världskriget står för dörren, känns det som i alla fall, på flera håll i världen. Mycket är oroligt. Mycket är jobbigt. Då tror jag just så här, träningsformerna kommer komma tillbaka till basics. Och jag tycker att jag får lite belägg för det när jag ser den här listan över träningstrender 2023.
Men vad intressant, för att i förra veckans avsnitt av Träningspodden så hade jag en liten cliffhanger.
Ja, berätta nu. Ja. Cliffhanger är så dumt, för man glömmer bort att man har en cliffhanger. Men nu, det var bra att du kom ihåg det den här gången.
Jag vet inte om du minns, Jessica, för några år sedan, då pratade jag i Träningspodden om att jag ville att någonting stort skulle hända.
Mm.
Och jag sa, kanske ska jag skaffa ett barn till. Kommer du ihåg?
Ja, herregud, vilken idé alltså.
Ja, den idén, den struntar du.
Den struntar, men jag hade ju också då tänkt att jag kanske ska plugga lite.
Mm.
Det tänkte jag. Jag tänkte också, skaffa ett barn till eller plugga.
Mm. Ja, men det är ändå likvärdigt, eller?
Men nu tog jag, det där rann ut i sanden förra gången jag var inne på det. Alltså både barnafödandet och
pluggandet.
Men jag har anmält mig till några kurser för höstterminen 2023.
Oj, vad kul, berätta.
Ja, och då kom jag med massa reservationer här. För ett, jag är inte säker på att jag är behörig till allt jag har sökt. Mm. Två, jag är inte säker på att jag kommer in på allt jag har sökt. Alltså, Högskoleverket eller ja, antagning.se som är liksom den stora plattformen för högskolestudier nu. Den la mig på en av kurserna som jag har sökt, där jag då glasklart är behörig, då la de mig i högskoleprovsurvalet.
Jaha. Har du gjort högskoleprovet ens?
Jag har gjort högskoleprovet en gång. Jag var jätteung. Jag hade så svårt för statistikdelen. Matten är min svaga sida. Men jag tänker att det kanske är så att i de här kurserna som då bara, jag sökte bara på avancerad nivå, att det kanske inte är så jättehård konkurrens i högskoleprovet. Jag är övertygad om att jag skulle få ett bättre resultat nu om jag skriver. Låt säga att jag kanske skrev 2004 då. Eller 2005. Alltså jag har ändå lärt mig ganska mycket av att leva sedan dess. Men då en av kurserna som jag har sökt bygger lite grann på just det här med wearables. Alltså den här bärbara teknologin. Men också om man tänker sig alla träningsappar och optimering, alltså att jobba med dataanalys för träning. Hur, om man följer den här debatten kring AI till exempel, det finns ju så många träningsprogram som du kan ladda ner där du bara knappar in lite data och sen så får du liksom ett färdigt träningsprogram för ett helt år. Liksom, det är ju jätteintressant, det är liksom gratis, men frågan är varför använder inte alla sådana typer av träningsprogram? Och då har jag sökt faktiskt en kurs som heter Mätteknik, dataanalys och teknikinnovation för idrott.
Åh, herregud vad avancerat!
Jätteavancerat, och jag är ju osäker på om jag klarar matten. Det är ju säkert jättemycket biomekanik, det är på engelska. Men det var så intressant kurslitteratur när jag tittade. Sådana texter som jag aldrig skulle kunna komma in på att läsa annars. Till exempel på friktion på gräsmatta för fotbollsspelare. Hur rullstolar jobbar med friktion mot mark. Och jag tänker liksom, jag är jätteinne på det här nu med för bollidrottare som ska liksom vara på en plan med wearables, till exempel såna här GPS-mätare som mäter hur mycket du springer på planen, i vilka riktningar du springer, hur många start och stopp det är. vilka topphastigheter man kommer upp i. Jag tycker det är jättekul att kolla för varje säsong i Allsvenskan till exempel, både bland damer och herrar, vem som har haft den högsta hastigheten under match, hur mycket springer man egentligen på en match, men också så här hur vi kan mäta det som jag fick vara med och prova på GH, det här med att mäta ut kraftkurvor. Men som sagt, jag har jättemycket reservationer, men det hänger ihop lite grann med det här med att hur vi kan använda teknik för att faktiskt prestera bättre. Tänk om vi skulle kunna ännu bättre mäta ut återhämtning till exempel. Att idag vet vi att mäta återhämtning är en väldigt subjektiv mätning. Vi kan samla in data för hur många timmar en person har sovit, hur mycket den har ätit. Vi kan mäta vilopulsen till exempel, den här morgonvilopulsen, apropå back to basic på 90-talet, där man funderar på, är man frisk eller är man sjuk, om man skulle fundera på huruvida man kunde träna, så kunde man ju mäta vilopulsen på morgonen. Mm. Det var ju som en sån här indikator. Så det är jag väldigt nyfiken på, och tänk att få vara en del av liksom utvecklingen av så här tekniska innovationer och data och analyser för idrott och kroppar. Tänk om vi kan liksom bli bättre på att mäta vad en person behöver utveckla, som du i din subjektiva bedömning av hur ryggen känns efter 3 dagars hoppning, hur jag upplever framsida lårtröttheten. Såna intressanta, alltså såna grejer tycker jag är intressant. Det låter jättenördigt, men det kanske då inte är det trendigaste på motionärsnivå, om man ska tolka Svenska Dagbladet.
Nej, inte direkt, men hade du sökt någon mer kurs, eller är det den enda du har sökt?
Jag har sökt massa kurser. Den har rankat som nummer 2. Man skulle ranka också, så man var tvungen att ta så här beslut.
Ah.
Jag har sökt en kurs som är på distans. Den är ganska lång, den är 15 poäng. Den heter Arbetsliv och hälsa. Och den vill jag läsa för att kunna komplettera ännu mer i mitt jobb mot företag och organisationer och liksom stora grupper. I den kursen så ingår det jättemycket att kunna göra riskanalyser på individnivå och på organisationsnivå kring arbetshälsa. En del arbetsrätt, alltså det här med vilka krav som arbetsgivaren kan ställa på arbetstagaren. Alltså hur mycket kan arbetsgivaren kräva av en anställds fysiska förmåga? Jag tänker mycket på de här som jobbar inom tung industri eller de här som har så här fysiskt krävande jobb. Hur vältränad kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren är? Det här med friskvårdsbidrag. Hur väl slår friskvårdsbidrag igenom som en friskhöjande faktor? Hur jobbar vi med en åldrande arbetsbefolkning? Alltså, hur får vi alla de här svenskarna som ska jobba så sjukt länge? Hur behöver vi som ska jobba länge och arbetsgivarna som vill att arbetstagarna ska jobba länge, och det måste de också göra enligt lag. Alltså, hur ska vi orka jobba länge? Den hoppas jag att jag får gå. Sen har jag också anmält mig till en kurs. Det här är mitt tredjehandsval. Kommer du ihåg, för några veckor sedan så pratade vi om en artikel som handlade om kroppsuppfattning.
Ja.
Synen på sin egen kropp och synen på andras kropp, ideal och så vidare.
Mm.
Det väcktes en låga.
Oj.
Hos mig. Så jag har sökt en kurs som heter Kroppsuppfattning och hälsa för ett hållbart samhälle.
Oj! Herregud, alltså du är så seriös.
Ja, men kom jag in på alla kurser så kan jag inte läsa allihopa. Men då måste jag ju stryka lite grann. Alltså jag ska ju fortfarande jobba. För jag tror att jag kommer kunna bli bättre på mitt jobb. Jag har också sökt en kurs som heter Talangutveckling ur ett coachperspektiv.
Mm-hmm.
Hälso- och livsstilsrelaterad coachning. och idrottspsykologisk fördjupning, talangutveckling och motivation. Och alla de här kurserna är då på avancerad nivå, så att man måste komma in med jättemånga högskolepoäng i ryggsäcken, och sen måste man ha läst rätt högskolepoäng för att få vara med. Så att jag vet inte, alla de här, de måste nog antagligen titta på min examen och de kurser som jag redan läst. Men intressant, jag ser verkligen så här två riktningar. Det ena är mot våran svenska motionärsbefolkning, det andra är mot på samhällsnivå, hur vi som samhälle ska kunna bli bättre på att ta hand om människors hälsa, och det tredje är mot det här talang, prestation, kunna prestera, vara bäst när det gäller. Det blir liksom tre grenar som jag kan se i mitt eget intresse. Jättespännande. Vi får se om jag kommer in på någon av kurserna till hösten.
Jag tycker faktiskt att det lyxigaste man kan nästan göra för sig själv, det är att plugga i vuxen ålder. Att få, när man får använda hjärnan, får lära sig något nytt, och när man kanske kan välja utifrån det man faktiskt är intresserad av och inte bara så här, som man valde när man precis hade gått ut gymnasiet. Var kan jag få ett bra jobb? Vad ska jag plugga för att få ett bra jobb där jag kan tjäna mycket pengar? Så det är ju en anledning till att jag trampade fel några gånger när jag började plugga. Jag kom in på juristlinjen och jag började med att plugga ekonomi. Och du vet, jag var bara så här, nej men de här grejerna är inte för mig. Nej. Och så hittade jag liksom rätt med mediegrejen där och kommunikation och journalistik och så. Där kände jag att det här var ju det jag skulle ha gjort från början. Men det är svårt att veta då. Men det roliga är så här, nu vill du ändå, jag ser ju ändå en slags koppling till ditt yrke. Det här kommer du kunna använda i ditt jobb, de här nya kunskaperna som du då kommer att lära dig om du kommer in på någon av de här kurserna. Men du vet, när jag skulle plugga då, kommer du ihåg när jag kom in på latin?
Nej, men just det!
Men jag kom ju in på latin på distans. Jag vill så gärna läsa latin, det har jag velat hela mitt liv. Men jag fick faktiskt inte gå det för Patrik. För han var bara så här, du har så mycket att göra. Jag jobbade jättemycket då. Han bara, det går inte. Du kan inte ta på dig att du ska läsa latin på distans. Det är liksom svårt också. Så jag fick inte det. Och i år, så jag var väldigt nära också söka kurser. Och nu kommer du att dö när du hör vad jag tänkte söka. Jag tänkte söka en kurs om UFO. Som jag skulle gå en skitintressant kurs på distans.
Evidensbaserad.
Ja, verkligen. Och då skickade jag till min syra, bara, jag tror jag ska läsa det här, ska du med? Hon bara, hallå, vad är du för foliehatt egentligen? Så du kan inte gå en kurs om UFO:n. Jag bara, det kan jag väl visst göra. Det är ju superintressant att lära sig mer om UFO:n och rymden och sådär. Men jag sökte inte. Men det kanske händer. Jag blir lite inspirerad av dig nu. Nu är det väl för sent att söka till hösten. Men det får bli till nästa vårtermin då kanske.
Ja, alltså, jag tänker på det med hjärnan. Alltså, den här stimulansen i... alltså, jag kan sakna att plugga på så sätt att det var någonting att checka av. Förvärvad kunskap, att man inhämtar kunskap. Och jag har, tror jag har pratat om det flera gånger i Träningspodden, att jag kan så här, ångra att jag inte var mer seriös i mina studier efter gymnasiet. Mm. Att jag inte engagerade mig mer, att jag inte kunde mer eller hade mer erfarenhet av mig själv och vad jag går igång på. Och jag vet att skulle jag läsa det program och de kurser som idag, som jag läste då hade jag lärt mig säkert tre gånger så mycket.
Ja, alltså,
jag
hade varit
så mycket mer mottaglig. Men jag kan också se, alltså, i min bransch, då är det så himla många som står och skriker. Alltså, det är klart de inte står och skriker, men det är mycket så här, anlita mig, du kommer gå ner i vikt, du kommer bli starkare, du kommer få bättre kondition, du kommer bli lyckligare, du kommer bli smalare, och så här, pick me, pick me, pick me. Det är en väldigt sån stark marknadsföringskultur. Medan jag själv känner, efter att ha jobbat så oerhört många år nu i träningsbranschen och hälsobranschen, att så här, kan känna att det är ingen idé att stå och skrika ut som coach eller PT, pick me, pick me. Därför att människor är så himla komplexa. Det som har funkat för en klient kommer inte kanske funka för en annan klient. Många människor tror att de vill lyckas, och nu sätter jag upp mina fingerkrokar i luften, men gör inte arbetet som krävs för att nå det som man anser vara framgång. Och därför kan jag känna så här att plugga för mig innebär både att bredda ut och se helheten. Vi har enormt mycket kunskap om träning, vi har enormt mycket kunskap om kost, vi har enormt mycket kunskap om sömn, om hälsa, om livsstilsfaktorer. Vi har liksom hela paketet, vi har hela lösningen framför oss. Men sen så saknas det att göra det, det saknas pengar, det saknas stöd, det saknas massa grejer. Och då funkar liksom inte riktigt det här pick me, pick me, att alla coacher står ut och skriker så. Och då känner jag också, samtidigt som jag gör den här bredden, så gör jag också en spetskompetens som innebär att jag kan liksom backa bak, alltså att backa bak genom att spetsa. Mm. Och det tycker jag känns kul när jag, precis som du, är väldigt senior i just min bransch. Du är ju väldigt senior i din bransch. Jag kan träffa någon som jobbar som någon utredare på kommunen som är väldigt senior i sin bransch. Och då kan man se på saker på ett helt annat sätt än att komma med de här färdiga, enkla lösningarna som såklart funkar på pappret, men som ändå inte går att genomföra av olika skäl.
Alltså det är intressant det som du säger också, för det här är också något som ligger lite grann i tiden. Om man tittar återigen på den här listan då, trendlistan, så punkt nummer 9 är då anlita en certifierad PT. Och då skriver också Svenska Dagbladet att ny forskning visar att risken att drabbas av smärta är större med oerfarna PTs, vilket ju absolut är rimligt. Och då är det svårt kanske att sålla när alla står och skriker pick me, pick me, och man ser liksom dramatiska bilder på före och efter och resultat och sådär, och kanske blir lite förblindad av det. Och det här tyckte jag också var intressant, att enligt då den här undersökningen så är det en växande trend att fitnessbranschen trycker på för en reglering av PT så att det ska bli en skyddad yrkestitel på samma sätt som till exempel fysioterapeut och dietist. Att du kan liksom inte kalla dig PT om du inte har en viss utbildning eller vissa punkter då som krävs för att du ska få kalla dig PT. Vilket jag kan ändå tycka känns rimligt, för att då får du någon slags försäkring att den här personen faktiskt har koll på vad den gör.
Ja, alltså jag träffade en, eller träffade gjorde jag inte, en online-klient som berättade om ett kostschema som den hade fått av en annan online-coach. För det finns, alltså online-coachning är ju inte dock med på listan, men kanske att det hänger ihop med att man anlitar liksom en certifierad coach som då inte kanske är PT utan som är mer inriktad på kostscheman och energiberäknade menyer och liknande.
Mm.
Och då hade hon fått ett kostschema som innebar att hon skulle äta totalsumman längst ner för varje dag var 1000 kalorier. Och var tionde dag så var det 2000 kalorier, för det var det som var då ätardagen. Och det hade ju det här kostschemat som online-klienten då hade följt hade inte funkat. Alltså hon orkade inte träna, hon gick inte ner i vikt, blev inte snabbare, blev bara liksom jävlar vad jobbigt det är att ha det här kostschemat. Och men hon trodde då att hon åt för mycket. Alltså Lovisa, jag skulle vilja ha ett kostschema som är för 800 kalorier.
Mm.
Och då tänker jag, när jag tittar på sånt där kostschema för 1000 kalorier om dagen, så tänker jag så här: ett, om du inte har ätit, eller om du har ätit enligt det här kostschemat 1000 kalorier om dagen och inte har gått ner i vikt, då är det nog fel på din kropp. Antagligen så äter du mer än vad kostschemat säger. För att vuxna människor som äter 1000 kalorier, friska människor, de kommer att gå ner i vikt. Mm. De kommer gå ner i vikt, muskelmassa, de kommer gå ner i fettmassa. Kroppen kommer liksom att bli mindre. Men om du samtidigt tänker att du ska träna på de där 1000 kalorierna, alltså att du faktiskt ska ta i gymmet, för det vet man till exempel att ska du äta mindre kalorier än vad du gör av med, då måste du styrketräna ordentligt för att inte förlora muskelmassa. Mm. Och vi vet, ingen människa vill förlora muskelmassa, även om du tror och tänker så här, ja men jag är så himla stor, det skulle inte göra någonting om jag tappade lite muskler, om det innebar att jag samtidigt tappade fett, så vill man inte förlora muskelmassa. Och det andra som jag tänker, hur jädra roligt kan det vara att gå runt med ett kostschema i handen och hela tiden synka i mobilen att du inte äter för mycket? Plus den där 2000 kaloriers dagen, den kan säkert vara 3, 3,5, 4000 kalorier. För du är så sjukt hungrig och sugen och längtar efter den här 10:e dagen. Och de allra flesta människor som har ett kostschema, till exempel då på 1000 kalorier, det kommer inte vara ett kostschema som går att kombinera med träning. Och de allra flesta människor vill ju känna sig pigga, glada och orka träna. Man kommer inte få en ökad träningsmotivation av att äta 1000 kalorier om dagen. Du kommer ju vara ganska trött och stingslig.
Exakt.
Och jag tror att det är liksom få väldigt erfarna coacher som skulle ge ett sånt kostschema. Vi vet till exempel att evidensen för att en människa ska hålla i ett kostschema är väldigt låg. Alltså människor tenderar att lämna sina kostscheman som de har köpt. Vi vet också att människor som ska äta utifrån regler som någon annan har bestämt tenderar till att göra förändringar. Alltså om det var rimligt att man skulle äta enligt det där kostschemat under lång tid, då hade man ju antagligen redan gjort det. Det är ju liksom, ju längre ifrån din befintliga kostrutin eller kostregim eller vad man ska kalla det för, desto lägre sannolikhet att du kommer orka hålla i det.
Mm.
Och det är inte särskilt roligt. Så jag tänker så här, när du ska ta bort allt socker, Jessica, då måste du tänka att du, okej, men om jag har ätit socker motsvarande 1000 kalorier om dagen, ja då måste man ju ersätta med någonting annat så att man inte bara går in lågt. Man måste ju äta någonting mer än att bara utesluta, eller att göra sin ändra förändring, att ta bort allt socker. För att då finns det ju risk att man äter för lite flera dagar och äter för mycket den här dagen när man får äta mycket, och kroppen kommer att svara om du äter för lite med att du blir deppigare, orkar inte träna, får inte de träningsresultaten som man skulle kunna få. Och det är ju det som jag tänker så här, den här certifieringen, jag är inte så himla påläst exakt, det finns ju olika certifieringssystem, men man måste ju tänka att det ska vara rimligt, det program man får av sin coach eller de kostråd man får av sin coach, det ska väl inte vara rimligt. Rimligt är ganska bra begrepp, och då går man ganska långt ifrån pick me, pick me, pick me.
Ja, och också som du säger, det är ju också väldigt personligt. Som jag hade ju en kompis här som följde något slags program här nyligen, där hon åt ganska lite och hade någon träningsprogram hon skulle göra varje dag. Men hon hade dessutom basketträningen, och den var liksom inte medräknad i det här. Så det som hände då var att hon blev ju supertrött, orkade ingenting, noll energi liksom. Och då ja, så skruvade de upp lite grann maten och sådär, men jag vet inte om det funkar ändå. Så det är så himla många olika faktorer man måste räkna med på sånt där, och då måste man ju faktiskt ha koll. Det måste man faktiskt ha. Jag har faktiskt undrat en grej, för det är så otroligt många som kör nu sina egna såna här online coachningsgrejer, och här får du ett program och det här kommer funka, bla bla. Jag bara, men hur är det så många som kan kunna sånt här, tänker jag. Alltså, det känns ju verkligen som att det har blivit lite inflation i det där. Har inte det?
Jo, jag tror att jag tror inte, alltså om man tittar på att det nu finns, jag skulle nog säga tusentals coacher som erbjuder online coachning. Och jag tror inte att marknaden har i samma form eller samma volym expanderats procentuellt sett. Utan jag tror att det är ungefär samma människor, samma klienter som alltså byter runt mellan online-koncept. Och de allra flesta online-coacher kör ju ett copy-paste-upplägg. Alltså att man skapar en pdf eller ett träningssystem, ett kostschema, och sen copy-pastar man det till väldigt många människor samtidigt. Kanske inte att man tar så himla mycket hänsyn till just den här individen som till exempel vill spela basket också. Eller att man faktiskt tycker om att sitta och äta middag med sina barn på vardagskvällar, samma mat. Alltså det, då behöver man liksom göra massa avsteg ifrån. Men jag tror den procentuella ökningen av online-coacher på svensk träningsmarknad matchar inte den procentuella ökningen av kunder som vill anlita online-coach.
Nej, det är faktiskt lite intressant, men man kan väl bara uppmuntra med att liksom göra ordentlig research om man vill hoppa på det här, och så att man inte bara kastar alla sina pengar i sjön, tänker jag.
Ja. Apropå sjön, jag ska åka till jag ska på Bosön i helgen.
Och du är väl på Bosön hela tiden?
Ja, ja. Jag anordnar träningsläger för ungdomar 10 till 17 år, tror jag, det yngsta och den äldsta här. Nationalarenan kallar ju jag det för, det är väl inte svensk nationalarena, det är väl Friends Arena som är nationalarena. Mm. Men älskar Bosan, så där ska jag hänga i helgen.
Och jag ska spela basketmatch om jag får ordning på min rygg. Om jag får ordning på min rygg så kan jag också försöka boka in en träning där med dig.
Jo!
Träna detta häftiga koncept. Annars så blir det faktiskt en lugn helg. Det sjuka är att vi är typ lediga. Hela familjen, det är jättekonstigt. För Patrik har ju gått till semifinal nu med Hammarby i handboll. Och de vann med 3-0 i matcher i kvartsfinalen. Och nu är inte semifinalen förrän om 3 veckor. Och han har gett gubbarna lite ledigt här några dagar. Så att han var så här, vad ska vi göra? Ska vi åka bort? Jag bara, nej. Plötsligt var det jag som var bakåtsträvan i våran relation. För nu vill jag bara vara hemma och fortsätta med det som påbördes under påsken. Nämligen vårstädning. Har städat hela uteförrådet som är under våran veranda. Det är städat, står nu på uppfarten, väntar på att bli hämtat av någon tjänst som vi får anlita för att göra det, för vi kan inte köra iväg det själv. Jag har fixat häcken har liksom, jag har känt att grannarna de tittar med onda ögon på oss här nu. För att våran häck har liksom på vintern så tryckte snön ner häcken så att den la sig ner. Och sen frös det på där och så skottade de ovanpå häcken så att häcken har liksom inte ställt sig upp. Så att våran häck har legat ut över halva gatan liksom. Så man har inte kunnat parkera där och man har inte kunnat mötas där två bilar. Och man har inte riktigt kunnat gå på trottoaren som är precis utanför oss på andra sidan. Så jag har liksom känt så här, jag har knappt vågat hälsa på mina grannar, för jag har känt att oj, de gillar inte det här med den här jävla häcken. Men så har man varit tvungen att vänta in ändå, för att det är ju en viss tidspunkt man ska klippa häcken för att den inte ska bli förstörd, och snön var tvungen att försvinna för det gick liksom inte att få upp den när snön låg på. Men nu har jag tagit tag i detta, jag har börjat med det projektet. Det kan också vara en anledning till mitt ryggont.
Ja, jag tänkte samma.
Ja, för det är inte den mest ergonomiska position man står i när man klipper häcken. Och när jag har laddat batteriet från min sån här elektriska häcksax, eller som går på batteri då, när det batteriet måste laddas då hela tiden, för man kör på tills batteriet tar slut och så måste man ladda, då har jag kört med manuell häcksax. Har du testat det någon gång? Alltså det är jobbigare än alla gymmaskiner du någonsin kan tänka dig.
Det är som den här gamla tv-shops träningsredskapet när du tar, det är som en spruttfjonkfjäder i mitten. Ah. Och så tar du två handtag och så ska du så här trycka ihop dem. Ja. och släppa ut, trycka ihop dem, släppa ut.
Det är ungefär att köra med häcksax som så. Det är riktigt, riktigt jobbigt. Så att det kan också möjligen vara en anledning, men nu måste jag ju göra klart det. Så att jag får väl jag vet inte, får gå till naprapaten, få en snabb lösning och sen ställa mig med häcksaxen igen helt enkelt.
Jag har faktiskt en PT-klient där vi nu har lagt in 3 gånger 5 minuter lyfta otympliga objekt i träningen varje vecka inför jordplanteringen. Ja. Hon ska bära de här jordsäckarna och konka upp dem nu när kärlen släpper och det är dags att börja odla. Så vi har lagt in 3 gånger 5 minuter bära otympliga objekt.
Ja, men jag köper att det behövs, för att det är, man märker det när man sätter igång, att det där är rörelser man inte gör annars, och det är muskler som man inte riktigt använder. Och det är ju inte så att när man håller på i trädgården så tänker man ju inte på sånt som man gör på gymmet. Att man ska liksom böja sig på rätt sätt och böja på knäna när man lyfter och du vet. Sånt som man är jättenoga med när man tränar är man inte riktigt lika noga med i trädgården.
Det var samma gäng som fick ont i ryggen när de skottade snö i vintern.
Exakt, det är också en klassiker. Ja, så att jag kan bara, låt mig bara säga att ni som inte har börjat med era trädgårdar ännu, för er som då bor i hus, gör någon slags förebyggande övningar. Jag vet inte exakt vilka. Eller ta det lite lugnt, för att oj oj oj, det är som att vara 10 timmar på gymmet att stå ute i trädgården i 2 timmar.
Ryggradsrullningar är ju min favorit.
Ja.
Rulla ryggraden ner, rulla ryggraden upp, händerna upp i himlen, luta lite, lite bakåt. Rulla ner, hela vägen ner, tippa över med händerna åt ena sidan, utsidan av foten, trippa över med händerna till andra sidan, utsidan av foten, in i mitten, rulla upp, händerna upp i himlen, luta lite bakåt, kommer till mitten, luta lite sida, mitt andra sidan, mitten, rulla ner.
Gud vad härligt det var, bara lyssna på din röst. kan vi köra en så här röstledd meditation i träningspodden? Det var ju underbart.
Min mysigaste morgongympa. Men den tror jag är ganska smart att göra innan man drar igång med den manuella häcksaxen.
Ja, jag rekommenderar det helt enkelt. Men hörni, tack för att ni lyssnar, och vi är som vanligt tillbaka om en vecka.
Puss och kram!
Hej då!
Träningspodden produceras av Sandström Group.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.